Ja, välkommen till ett nytt program med Bibelsk hälsa. Det är jag, Eva-Britt, som sitter här och ska ta dig med på ett nytt program. Vi ska tala lite om tro idag och ha tro till en förändring från det man står i och till en bättre hälsa. Vi ska ta ett litet exempel från Bibeln först. Och har du Bibeln så kan du slå upp i Johannes evangelium, det 9:e kapitel och 1-14. Johannes evangelium, 9:e kapitel, 1-41, jag sa fel, till 41. Det är ganska långt, så jag har inte tänkt att läsa hela det idag. Men det är så att Jesus botar en som var född blind. Och jag vet inte om du någon gång har upplevt det, men jag har i alla fall upplevt att det är annorlunda när folk är född med en som han gjorde, att han var född blind. Man kan vara född med, man är halt eller man har en skada som man inte har fått efteråt, men som man har fått blivit född med. Det är liksom lite annorlunda, för då är det många som tänker att ja, men den må man ha hela livet. Det kan hända att man har, men det kan också hända att Gud väljer och hela. Nu har jag personligen mött folk som har haft en ganska stor handicap och har levt med det och varit underbara, helt underbara människor. De är så fina, och det är på ett sånt sätt att man nästan undrar hur de kan vara så fina. Denna man som Jesus fortalt om här i Bibeln, han hade nog inte den situation. För utifrån den berättelsen så går det väldigt fram att hans föräldrar, de lot han ordna upp själv, och att han måste stå sitt kast för det han havnade i när han blev hela av Jesus, och de ville inte bli inblandade i det. Så han var nog inte bara 10 år, han var nog vuxen. Även om det inte står någon om hans ålder. Och det var ju ett ovanligt helande, för att det blev en situation där han blev helt ändrad. Det står också där i den berättelsen att han blev inte igenkänd av sina grannar. De trodde inte riktigt att det var samma man. Så hela han var nog på, inte bara det att han blev, fick syn igen och blev hel i sitt seende, men att han blev nog så förändrad i sin personlighet att han strålte och han löp runt och de trodde var en annan. Något som också var väldigt speciellt med den man, han gjorde som Jesus sa. Han gjorde exakt sånt som Jesus sa. För Jesus gjorde det så med det helande att han lagde en, det han spottade på marken och lagde en deg och smorde på hans ögon. Och bad han sen att gå ned och vaska sig. Och vaska av sig smörjan. Och så kunde han se. Och det har varit många teorier om varför. Någon har sagt att det möjligen kunde vara så att han hade en defekt i sina ögon, som Jesus, precis som han laver en sak med modellera, att Jesus tillföjde det med den, med den degen han lavde. Hur som jag än så blev i alla fall denne man hela. Och han visste inte vem Jesus var. Han trodde Jesus var en profet. Det måste han ju vara, sa han till den tidens överhet. Men han fick betala ett pris för sitt helande. Det är mycket speciellt. För det som jag har sagt i ett annat program, att Jesus valde ju att sätta dit de här förståsigpåare, datidens förståsigpåare, som skulle lave det lite svårt för allmänna människan. Och han gjorde det här på sabbaten, då man inte hade lov att göra så väldigt mycket. Och man skulle inte liksom fly runt och hålla på med såna saker då, tyckte de. Och med det resultat att när han måste stå för sitt helande, så blev han utestängt av det gode sällskap. Han blev utkastad. Och det var ju ganska så tufft, men han stod för det han hade upplevt. Och var frimodig i det. Hans föräldrar hade, de torde inte att ta det avgöra, så de överlät det här helt och hållet till han själv. Och det som då skedde, det var ju att både Jesu discipler och de andra sa så här att varför är det här skedde? Varför har han fått blind? Och det är ofta när människor får ett barn som har handikappat och sånt. Vad är det här? Varför har det hänt? Vad är det som har skett? Varför sker det här? Och då tidens människor, de tänkte så här, vem är det som har syndat? Vem är det som har gjort ting fel omför Gud? Och tänkte på straffet och så här. Och det är många gånger att sådana tankar kommer när man får ett barn som inte är... eller som har ett handicap. Varför sker det här? Vad har vi gjort fel? Har vi gjort någonting vi inte borde? Vad är det som sker? Och då säger Gud genom Jesus att ingen hade gjort något fel. Inte någon. Ingen. Och jag har lust att säga det till dig som har en sån tanke att ingen, sa Jesus, ingen hade skyld i det som hände. Och det är skönt att veta att ingen behöver ha någon skyld i att en sån händelse sker. Varken föräldrar eller barnet i fråga. Och det är... ja. Men Gud säger att, eller Jesus säger att det var att Guds gärningar skulle uppenbaras. Jag tycker Jesus var så skön med denna mannen. För när han hade blivit utestängt av det gode sällskap, för det han stod på sig att det här har hänt, och det är han som ni inte, kanske inte tycker var den som ni tyckte han skulle vara, men det var faktiskt han som gjorde det. Kanske han är en profet, sa han. Då möter Jesus honom. Och så säger Jesus vem han är. Och det är så skönt. Det är så skönt att Jesus gör så. Han säger att det är jag. Han berättar vem han är. Och så säger han att vill du tro på mig? Ja, det vill han. Han ville tro på Jesus. Han ville ha ett förhållande som heter nära förhållande till Jesus. Det ville han och det fick han. Och det är inte så väldigt många gånger att man möter det i Bibeln att Jesus talar förtroligt och visar vem man är. Men det gör han ofta till människor som har vågat och ta ett steg och erkänt honom. Och de som ofta har känt en sån situation i sitt eget liv och upplevt det här, de har fått uppleva en närhet till Gud som jag tycker är helt fantastisk. Jag tänker på en känd sångare här i Sverige som är född med handicap, som har en underbar sångare med en helt fantastisk närhet till Gud. Och jag vill att du ska veta att din tro på han som kan frälse, som kan hela, han vill också ha en närhet. Och finns du föräldrar som sitter med många frågor som har fått ett barn som har ett handicap, så vet att Jesus, han vill vara nära ditt barn. Han räcker ut en hand och vara nära. Och det tycker jag är så skönt. För livet är inte alla gånger sånt som vi trodde det skulle vara. Det är inte någon som blir hängt av den grunden. Ingen som blir liksom ställt fram som vad har du gjort fel? Inte ifrån Gud. Ingen var skyldig där. Inte någon. Vad har det här med hälsa att göra? Jo, jag vill ta ifrån dig det som du upplever som en skuldbeläggning från andra. När det är en sån situation i din familj. Jag vill ta ifrån dig den här skuldbeläggningen som gör att vad har jag gjort? Du mamma eller pappa. Vad är det som har varit orsak till det här? Och i Jesu namn så vill jag ta bort den skulden och den skammen som du kunde ha känt när andra tittar på ditt barn. För att Jesus, han kan räcka ut en hand. Och på toppen av det hela kan han hela. Men han kan också räcka ut en hand så ditt barn får komma nära honom och få en relation till sin skapare. Som blir ett vittnesbörd för dem i världen som inte känner Gud. Jag känner det att vi ska be om att din situation kan Gud ändra på. I första hand att du får en tro på att Gud kan och att han vill. Och att ingen lägger någon skuld på dig. Jesus, jag ber dig att du tar bort den skuldbördan. Att det inte är någon börda mer av skuld och betyngande. Varför hände det här? Ta bort alla varför, Jesus. Ta bort allt som har hänt som gör att det är så tungt. Och jag ber dig, Jesus, att du lättar bördan. Och jag ber dig också, Herre, räck ut din hand till helande. Räck ut din hand, Jesus. Hela Jesus. Låt tron få växa till. Låt den få växa till, Herre. I Jesu namn. Vi ska läsa lite sista versen i denna berättelsen. Som också är lite speciellt. Det är vers 41. Johannes 9. Och så är det 41. Och där står det så här att om ni vore blinda, då säger han till dem som var överhet en gången, om ni vore blinda skulle ni inte ha någon synd. Men nu säger ni att ni ser. Därför står er synd kvar. Och det var för att de sa, vi ser. Men han ser inte. Men han som inte så, han blev seende. De såg inte. För de såg inte vad Jesus kunde göra. För de valde att inte tro på honom. Och det är skillnaden. Du må tro. Tro att Jesus kan. Och du vet att tro är en gåva. Och det var en pappa en gång som sa, jag vill tro men hjälp min vantro. Jag väljer att tro. Står du där så räcker det också. Han fick se helande i sin familj. För han valde. Han sa, Herre, hjälp min vantro. Jag vill tro. Och det bestämmer man sig för först. Man säger, jag vill tro. Och sen så kommer gåvan till dig. För den som vill, han kommer till Jesus. Och den som vill, han kommer att få uforskyllt. Och i och med att tro är en gåva så kan du välja att komma och få uforskyllt. Så är det. Så det är underbart. Och jag vill ta fram det här för att det är en gåva ifrån vår skapare. När vi inte räcker till med vår hälsa, när ingen läkare kan hjälpa, så är det inte kört för Gud kan. Och hos honom finns det en utdrakt hand. Gud välsigne dig och ha en god dag. Och löft ditt huvud och vet att Gud är med dig. Gud älskar dig. Han tycker om dig. Han vill att du ska ha det bra på alla sätt. Ha en fin dag. Gud välsigne dig. Amen.
Just som jag är i mitt strå av egen grund och bygger på, jag är oförskyllt må nåde få och kommer o Guds land till dig. Just som jag är, så syk och trött i synd och skam, i mörkret la blodet bort vär plätt, jag kommer o Guds land till dig. Ljus som jag är, så svag och arm med så
välkommen till det här programmet som heter Källan. Jag heter Karl-Henrik Karlsson och med dig i den här stunden går igenom Lukasevangeliet och ser vad, på vilket sätt det talar till oss, vad Gud vill säga till oss. Och, ofta är det så att evangelierna är väldigt mänskliga, visar upp hur vi människor är, och därför är det också ett sätt att lära känna oss själva, men också att lära känna Gud på vilket sätt han vill tala till oss i våra liv, hur han vill möta oss. Vi ska börja med att be tillsammans. Helige Ande, jag ber dig att du kommer till oss just nu, att vi får möta dig, vi får utmanas av dig, inspireras av dig att gå din väg och ta vara på den kallelse du har för oss i våra liv. Amen. ska läsa några ord ur andra delen av Lukas 1, 15. Det handlar om Johannes Döparen, och detta sägs alltså innan, det är viktigt att vi kommer ihåg detta, att detta sägs innan han ens har blivit påtänkt, så att säga. Innan han ens var ett foster. Och det är en ängel som säger detta till hans, till Johannes Döparens pappa, Zacharias. Vin och starka drycker ska han aldrig dricka. Han ska uppfyllas av helig ande redan i moderlivet. När det står att vin och starka drycker ska han aldrig dricka, så är det, ser vi att här ser vi en nasir. Inte så kanske att han avgav ett nasirlöfte, men vi ser att han levde ett nasirliv. En nasir, vad är det för något? Det är en person som satsar en viss tid eller hela livet på ett särskilt uppdrag. Det är en gudskallelse som man går in i. Man avger ett nasirlöfte och man kör järnet. Bland annat kan det handla om att man inte ska klippa sitt hår. Men även detta att man inte ska smaka vin och starka drycker. Det är de yttre tecknen för det som är det inre. Det inre är att man satsar helhjärtat på det som Gud har kallat en till, och att man satsar under en viss period eller ett helt liv. Johannes Döparen blev kallad till nasir för hela sitt liv. Han blev avskild redan i moderlivet, avskild redan innan han föddes. Det vi kan se här, det är att han får kallelsen redan innan han fanns, innan han var ett foster. Gud visste att han skulle födas, och Gud gav löfte till Zacharias och Elisabet om att de skulle få ett barn. Och redan då säger Gud: jag har en plan med den här, med det här barnet, med det här barnets liv. Jag har en plan, inte främst för att göra det så roligt som möjligt för det här barnet, utan för att det här barnet ska hjälpa så många andra människor, för att förbereda vägen för konungens återkomst, för konungens ankomst. Jesus skulle visa sig, skulle framträda i världen. Jesus som förut alltid hade funnits, och nu skulle han komma på ett synligt sätt. Och Johannes Döparen skulle förbereda detta, och därför var hans liv så viktigt. Och därför fick han också kallelsen redan innan han föddes. För Gud behövde Johannes Döparen. Gud behövde honom för att bereda vägen, för att förbereda vägen så att konungen skulle kunna komma, göra sin entré i den här världen. Det står att han ska uppfyllas av helig ande redan i moderlivet. Kallelsen fick han innan han ens fanns. Utrustningen, alltså helig ande uppfyllelsen fick han redan i moderlivet. Redan när han låg i Elisabets mage så skulle han bli uppfylld av den helige ande. Det var ingenting som var självklart för alla människor, och inte någonting som är självklart för alla människor idag heller. Gud älskar alla barn. Men det var speciellt med Johannes Döparen att han fick kallelsen innan han föddes, och att han fick utrustningen redan i moderlivet. Och här är någonting som är viktigt att tänka på för oss, tror jag, när vi möter våra barn. Hur ser vi på våra barn? Och vilka förväntningar och tankar och förhoppningar har vi för våra barn och om våra barn? Det gäller både de barn vi har själva, men även andras barn. Hur ser vi på dem? Ser vi att det också kan vara så i deras liv? Att de kanske har redan en kallelse redan från moderlivet? Kan det vara så att en del av de här barnen, att Gud har en tanke med dem? Gud har en tanke med alla barn. Absolut. Men att Gud har en tanke med en del barn för att de ska få förbereda människor för konungens återkomst idag. Hur ser vi på våra barn? Vi tror vi behöver uppgradera vår syn på våra barn. Vi ställer ibland alldeles för höga förväntningar på våra barn. Men kanske vi ska se med Guds ögon och se hur Gud tänker. Se att Gud har också sina förväntningar. Men när han ger förväntningar och när han har förväntningar, då backar han alltid upp och hjälper oss att göra det som vi är kallade till. Så det är skillnad mellan Guds förväntningar och våra förväntningar. Och det är viktigt att vi tar till oss detta och att vi låter Guds syn få påverka vår syn. Att Guds syn får prägla vår syn så att vi ser det som Gud ser. Du tänker Guds tankar. Är det någonting som jag tror gäller för oss allihopa? Hur vi ser på barnen. Det är barnen som är framtiden. Det är barnen som är vår framtid. Och det är de som ska hjälpa oss när vi blir äldre. Och det är de som ska föra tron vidare till nästa generation. Och det är de som ska ta över vårt samhälle när vi inte finns kvar. Så låt oss ge det allra bästa vi har till våra barn. Och låt oss ge dem allt vad de behöver. Och det kan handla om så många saker, men ta bara emot detta. Vi måste ge dem allt vad de behöver. För de är kallade av Gud. Och Gud har en tanke med deras liv. Tack för att ni har varit med mig idag och att ni har tittat. Jag hoppas att ni är med mig även i nästa program. Gud välsigne dig.